logen på Ö2, den gamla kyrkan, den gamla katolska kyrkan, där vi ska ha fyra Peter och Nys boksläpp ikväll, och jag ska göra en monolog som heter Till Linnea. Mm. Och då passar vi på att prata med dig, Irena Höglund. Och det är otroligt kul att du är här idag. Vi ska prata om förhörsteknik med dig.
Ja, det tycker jag ska bli jätteroligt.
Ja, men jag tänkte, för alla som inte känner till dig och ditt arbete med den svenska poliskåren. Irena och jag gick i gymnasiet tillsammans, och Irena blev min kompis.
Mm.
Och vi kunde kanske båda två framstå som lite udda. Och Irena var otroligt smart och verbal, minns jag dig som.
Mm.
Och vi hade teater som tillval båda två.
Oh, ja.
Mm.
Ja, jag var jättekul.
Det var otroligt kul. Jag spelade madrassen i Gycklarnas samlet, och du spelade Ludo.
Gjorde du?
Det gjorde jag. En stumroll.
Ja, jag minns att jag var tvungen att göra grova sexuella gester med mina föräldrar i publiken. Det gick inte riktigt upp för mig förrän vi stod där på scenen. Att, shit! Ja, men det var ju, annars var det jättekul.
Ja, men, jag såg på gymnasiet, vi gick, jag satt, torkade mig med en trasa mellan benen i den föreställningen och slängde ut i publiken när mina föräldrar var där, så att jag tycker inte så synd om dig. Men jag tyckte att det var alltid så härligt att se dig på scen, och jag tänkte nog att du också skulle hålla på med teater faktiskt.
Mm.
Sen gav vi oss till olika länder, till olika städer, och plötsligt så jobbar du med krim.
Ja, jo. Så kan man uttrycka det.
Så, därför bara kort, hur kommer det sig och vad är det du gör?
Jo, men det är ju, alltså grunden är ju psykologi. Jag har läst, jag hade drömmar om att bli skådespelare, men sen blev jag förälskad och så blev jag med barn och så blev det kört med sånt. Men så fanns ju andra intressanta grejer man kunde göra, så jag pluggade psykologi i Storbritannien och i Kanada i 3 år. Och sen så bestämde jag att jag skulle flytta till Sverige med mina barn, för det är lättare att ha barn i Sverige. Så jag flyttade dit med mina barn och min brittiska man. Och ja, först hemma med mina barn ett tag, men sen såg jag mig om efter intressanta jobb.
Mm.
Och som där jag kunde använda min utbildning. Och då kom ett jobb upp som lärare i beteendevetenskap.
Mm.
På polishögskolan.
Mm.
Som låg i Solna då. Och det var jätte superintressant att titta, för min utbildning var väldigt, väldigt forskningsinriktad. Alltså väldigt, väldigt vetenskaplig. Och det finns ju jättemycket forskning som är relevant för polisarbete. Överhuvudtaget, inte bara förhör, utan de flesta polisiära metoder som ju har att göra med att man ska kommunicera med människor, hantera människor.
Mm.
Och då är psykologi jätteviktigt, om det handlar om förhör eller om det handlar om konflikthantering eller andra saker. Så det var superkul jobb att få översätta det jag visste om forskningsrön till, och liksom vara en brygga till att praktiskt tillämpa det i ett specifikt yrke.
Mm.
Det var superintressant.
Och det var i det här fallet liksom polisyrket?
Det var ju utbildade studenter som skulle bli poliser. Och sen också en del vidareutbildning. Och sen så utbildade jag mig själv mer och skaffade en masterexamen i tillämpad rättspsykologi. Också från ett brittiskt universitet. Och då var det väldigt mycket fokus på just förhör. Vittnespsykologi och förhör.
Ja.
Som är jätteintressant.
Ja, och jag vet att den är väl inte ute än, men det är en ny modell för förhörsteknik som kommer att börja tillämpas från september 2024. Eller den har vi redan börjat tillämpas, men då är det liksom, det ska ske överallt. Och som kallas PEACE. modellen, eller
ja,
hur?
Alltså, PIS-modellen är, har många, många år på nacken. Förhör är ett jätteväl beforskat område. Det finns hur mycket forskning som helst om vad är faktiskt effektiv och rättssäker förhörsmetodik.
Ja. Men när jag läste igenom så här, ja, men vad är PIS-modellen? Det som det jag fick med mig som är huvudsaken i den, ja, vilket jag tycker är jätteintressant, det är att det är över ditt liksom, din intention, det du vill med ett förhör, det ska inte vara att få fram ett erkännande eller en hypotes, utan det ska vara att få information. Att ditt mål är inte att nå någonstans, det är att få så mycket information som är relevant som möjligt.
Precis, inte att bekräfta, för det är ju det är en väldigt allmänmänsklig fallgrop att, ja, vilken situation vi än går in i, att vi gärna vill bekräfta det vi redan tror. Alltså, vi gör våra hjärnor väldigt bekväma. När vi väl har skapat en uppfattning så letar vi bara efter saker som bekräftar den uppfattningen som vi redan har.
När jag läste de här instruktionerna så tyckte jag att det var intressant att se att jag i mitt huvud, eller det var som att det skedde av sig självt, i mitt huvud så översatte jag det här till relationer som jag har i mitt liv och så här bara, men det här är ju bra relationsråd ifall någon till exempel har gjort någonting, sagt emot sig själv i en brottsutredning, så funkar det inte att vara anklagande mot den här personen om du vill reda ut det, utan då ska du söka information och liksom hålla tillbaka lite, och det är ju absolut att skuldbelägga någon, det funkar ju inte i vilken relation du än har. Så
det kan ju kännas bra. Alltså kortsiktigt kan det ju kännas väldigt bra att tala om för någon vilken jävla idiot de är.
Ja, men, och att man har kommit på dem.
Ja, precis. Men i förlängningen så, ja, vad har man för mål med det annat än att det kommer inte ge något i förlängningen?
Nej, ens mål är ju att få så mycket information som möjligt.
Ja, i förhöret är det, och i relation har man ju andra mål som också har att göra med ömsesidig kärlek och den.
Ja, men även i den kärleksrelationen så är ju åtminstone målet man har ett samtal måste ju vara att får jag information om vem du är, så jag kan ta ett beslut om jag vill det du är.
Ja, precis. Att få ärlig information. Det är ju därför som det är, alltså, enligt svensk lag, enligt lagstiftningen heller, så får man ju inte använda några otillbörliga förhörsmetoder. Man får inte muta, man får inte hota, man får inte trötta ut, man får inte använda våld. Och det har ju också att göra med att, ja, det går för personer att säga saker om man använder sådana metoder, men det är ju hög risk att de inte är sanna, att förhörspersonen bara säger vad vill de höra.
Du nämnde någonting om hur det i vissa situationer kan vara så att personer erkänner ett brott som de inte har gjort, eller erkänner någonting som de inte har gjort.
Absolut, det är ett fenomen som är väldigt lätt att underskatta. Det fenomenet, jag kan inte säga statistik för exakt hur vanligt det är, men det är mycket vanligare än man tror. Det finns ju vissa riskfaktorer, och det finns ju många, alltså, olika typer av falska erkännande. Alltså, det kan ju finnas vissa som medvetet tar på sig skulden för ett brott, kanske för att skydda någon annan, eller för att de hotade någon annan att göra det, eller att göra med kretsarna de umgås i, eller för att man medvetet erkänner det, och då kan koppla till psykisk ohälsa, för att man vill att det ger en känsla av status eller någonting sånt. Men, men det är ju också riskfaktorer som inte är kopplade alls till vem man är som person, utan nästan att det skulle kunna hända vem som helst beroende på omständigheterna. Och hur förhören hålls har betydelse. Sen är ju många omständigheter, speciellt om någon är, det är ju väldigt, väldigt omvälvande och naturligtvis psykiskt påfrestande bara att bli frihetsberövad. Du har frihetsberövad, speciellt att vara det under en längre tid. Men även bara i första fallet att vara frihetsberövad. Och falska erkännande kan ju hända därför att för att man känner sig ja, isolerad och väldigt, att situationen är väldigt obehaglig om man vill komma ur situationen. Och då är det ju en större risk för unga personer, för personer med psykisk ohälsa, för personer med vissa former av funktionsnedsättningar. Men det kan ju också hända att det kan också bli så att situationen gör att man skapar ett falskt minne om man matas i förhörssituationen med du har gjort det här, det här och det här har hänt, att man kan börja tvivla på sitt minne och på ett sätt som slut inte ens vara medveten om att man har skapat ett falskt minne av att man faktiskt har gjort någonting.
Nej, men vi har ju på något sätt vårt nationella trauma Kvick,
ja,
Thomas
precis,
Kvick.
Precis.
Men jag tror på grund av hur han har lyfts fram så är det nästan som att han är inte som någon annan. Det är ett extremt fall. Så att jag blev lite chockad när jag plötsligt insåg att okej, det här är så pass vanligt att det ändå finns ett par paragrafer här som pratar om att du riskerar att någon...
Oh ja. Och det är väldigt viktigt att lägga upp förhöret på ett sätt som minimerar den risken. Dels att, och det är ju i polismyndighetens förhörsmodell, alltså forskning visar att jobbar man på det sättet, det finns ju stöd i alla fall, för att om man jobbar på det sättet så minskar man risken. Dels minskar risken för att det blir ett falskt erkännande, men också att man jobbar på ett sätt som gör att det är lättare att sen utvärdera information om okej, är det här ett sant erkännande eller ett falskt erkännande?
Och vad behöver jag göra för att ingen ska säga jo, det var jag, det var...
Ja, man kan ju inte, det är inte så att man alltid kan eliminera risken, men det som riskfaktorer kan jag göra med kopplade till personen själv, som sagt att om man är ung eller psykisk ohälsa kan vara en riskfaktor. Men riskfaktorer är ju också kopplade till förhörsmetod, alltså förhörsledarens attityd, och om man är konfrontativ, om man skapar en obehaglig förhörssituation, men också om man är väldigt dominant konfrontativ och talar om du har gjort det i princip och hur du har gjort det och så vidare.
Också någonting som fiktionen är väldigt bra på. Du gick dit och dit, där träffade du.
Och det är ju, och för att jobba på ett smart sätt i förhör, då ska man ju, det handlar ju också om hur man behandlar den information man har i utredningen, om man ska kalla det bevis eller andra former av utredningsinformation. Att i den mån, där ska man ju hela tiden försöka få en utsaga från förhörspersonen först. Vare sig det är en målsägande eller ett vittne eller en misstänkt, så handlar det om att få så mycket information som möjligt från förhörspersonen först innan man själv ger någon information. Och då handlar det dels om att den information som förhörsledaren ger, den riskerar ju att skapa falska minnen hos förhörspersonen. Ställer man ledande frågor, var det en röd bil där på platsen, då riskerar man ju att förhörspersonen säger ja, det var en röd bil för att vara till lags, eller att förhörspersonen faktiskt, att i den frågan planterar ett minne av en röd bil och förhörspersonen är inte själv medveten om att nej, det var inte en röd bil, det var en vit bil eller ingen vit bil, ingen bil alls.
Jag blir nästan skrämd när jag hör det här. För hur kan vi lita på oss själva? Hur kan vi lita på varandra? Mm. Finns det någon mening med vittnen överhuvudtaget?
Jo, men det finns en stor mening. Och det är ju där att om man jobbar på det här sättet så kan man ju få enormt mycket värdefull information i förhör utifrån. Men det är ju jättecentralt att förhör handlar ju allra oftast om att få information från en persons episodiska minne, som det kallas.
Och det är korttidsminnet, eller hur?
Nej, det är ju långtidsminnet. Är det ju.
Okay.
Definitivt.
Okay.
Och med långtidsminnet, så även om något hände för bara en halv minut sen, skulle jag säga att det är långtidsminne.
Wow!
Men det är också olika, att du har olika typer av minnen. Du har ju semantiska minnen som egentligen handlar om semantisk kunskap. Att du vet hur världen fungerar. Det är ju ett minne för ja, men hur brukar det gå till när jag går till tandläkaren.
Mm.
Du behöver inte tänka på ett specifikt tillfälle när du gick till tandläkaren för att kunna tala om för mig hur brukar det gå till. Så där har du semantisk kunskap om. Men dina episodiska minnen, det är ju minnen av specifika händelser som du har varit med om. Ditt minne av att du gick och hämtade mig vid ytterdörren till den här byggnaden för en halvtimme sedan. Det är ett episodiskt minne, även om det bara var en halvtimme sedan. Men ditt minne visar att du pratade om den här pjäsen som vi spelade i gymnasiet. Det är också episodiskt minne. Men sen så finns det ju alltid risk att vi blandar ihop. Vi var i mer än en pjäs i gymnasiet. Du har varit i hur många pjäser som helst sen gymnasiet. Så det finns ju risk att man blandar ihop olika minnen och olika pjäser. Och du har ju också nu ett... Även om du varierar i dina föreställningar, så du har ju ändå en semantisk kunskap som jag inte har. Ja, men hur brukar det gå till när jag har en föreställning? Hur brukar det gå? Ja. Så du kan ju blanda ihop ännu mera än vad jag blandar ihop. För jag har inte uppträtt i en pjäs sen gymnasiet, så jag har lite mer så här, kan separera mina episodiska minnen för olika pjäser jag varit med i.
Så jag är egentligen den sämsta att prata om mitt eget liv. Jag blandar ihop allting.
Ja, det är väl lite så. Men det blir ju en fara när man förhör någon också. Yeah. Därför att, och väldigt sorgligt är ju om man förhör någon som i sin vardag, i sitt liv upprepat utsatt för våld eller övergrepp, om det nu är ett barn eller en vuxen människa, att då skapar man ju semantiskt minne. Ah. Hur brukar det gå till när jag får stryk?
Ah.
Och det är ju, kan jag säga, det är nästan svåraste att hålla förhör om. Så jag håller förhör med, om ska jag förhör om grov kvinnofridskränkning, för hålla förhör med en kvinna som i år har blivit utsatt för våld av sin partner.
Mm.
Att då får kvinnan att skilja på separata händer. Ja, men vad hände just då, det här tillfället? Därför att man har tyvärr ett semantiskt minne på vad brukar hända när jag får stryk.
Ja,
vilket är jättesorgligt. Men även någon som bara var utsatt en gång säger att du går tillbaka till tågstationen imorgon och du blir rånad under knivhot. Mm. Och någon tar dina grejer. Hoppas du inte har blivit det förut, hoppas du inte kommer bli det någon gång. Men även om det är någonting som bara har hänt just dig en gång, så har du kan ju ändå blanda in dina stereotypiska, för du har sett knivrån på tv, du har läst om dem i böcker, du har läst om dem i tidningen och hört andra prata om dem. Så du har ju dels ditt eget specifika minne av när du blev knivrånad, men du har också semantisk kunskap om hur brukar det gå till. Och då finns ju risk att du fyller i luckor i ditt minne just den händelsen.
Ja.
Hur brukar det gå till?
Precis. Så för det första vill jag kommentera det här att du pratar om kvinnor som har blivit utsatta för våld och sådär. Att det är väldigt intressant att under det här samtalet så har jag inte haft en tanke på förhör ur ett liksom ett perspektiv från någon som har blivit utsatt för brott, utan jag har bara sett den här situationen där du förhör någon som är potentiellt skyldig till ett brott, apropå vilken bild vi har och hur vi sorterar in saker. Men det är såklart en lika viktig aspekt.
Oh ja, det är oerhört oerhört viktigt som förhör med målsägande och vittne, oerhört viktigt.
Men när jag pratar med dig nu så låter det som att de som kanske är de minst trovärdiga är de som har den bästa historien. Där allting sitter ihop, allting finns inga luckor, det finns inget att leta efter, inga motsägelser.
Ja, jag vet inte om man ska uttala sig riktigt så kategoriskt, men visst, men det är viktigt, man kan mer säga så här, att man ska inte dra viktigt att inte dra några förhastade slutsatser om någon berättar om en händelse som varit med om och inte är helt sammanhängande och inte berättar från början till slut som om man spelar upp en film. Det är inget konstigt, tvärtom, som våra minnen fungerar. Och det är också ett tips till förhörsledare att inte säga, det kan vara lätt att säga, nu vill jag veta och berätta nu, från början till slut. Det är, så vill man ju kanske gärna ha det, så man kan skriva ner allting från förhör, kronologiskt. Men det är egentligen inte så minnet fungerar.
Ja, nu är Petra.
Ja, hej! Nu har jag anslutit mig här. Det var ju trassel med våran teknik. Vi är ju på Ö2.
Ja.
Kanske du redan har berättat.
Ja, men jag har ju nämnt att vi är på Ö2. Ja. Vi sitter här i de bakre regionerna i den otroligt fina lokalen.
Mm.
Den gamla kyrkan. Men vi pratade precis om... Irena nämnde här att det inte så minnet funkar, att man liksom kan berätta någonting från A till Ö. Och då undrar jag direkt, ja, men hur funkar vi då? Vad finns det för linje i hur vi spontant berättar en historia, någonting som vi har varit med om som har påverkat oss djupt?
Ja, fast det är just det som är intressant, att någonting jag varit med om vi verkligen bara ska fokusera på vad är det jag faktiskt minns. Så behöver man få associera fritt. Det är väldigt viktigt. För det är mer som att ditt minne av en händelse om något som att du utsatt för ett brott eller vilken händelse som helst, så har du inte olika detaljer i det minnet, det har du inte kodat in separat för sig, utan de är ju inkodade i ett sammanhang.
Mm.
Så om du kan minnas, så är en väldigt viktig teknik i förhör, det är att hjälpa någon att mentalt resa tillbaks till där och då. För det är ju som, alltså, det händer mig ganska ofta. Säga att jag går in i skafferiet, jag öppnar dörren i skafferiet, stirrar in i skafferiet och så tänker jag, vad fan gör jag här?
Ja, jag känner igen det också.
Ni känner igen det?
Ja, jättemycket. Ja.
Och vad gör ni då? Om du stirrar in i skafferiet, vad fan gör jag här? Vad gör du?
Ja, jag brukar försöka backa tillbaks till där jag var när jag skulle gå till skafferiet.
Precis.
Ja.
Så du säger, okej, jag minns inte varför jag är här, men jag minns att när jag kom på att jag behövde gå hit, då stod jag i tvättstugan eller var jag nu stod. Så går jag tillbaka dit och då ser jag någonting och tänker, jaha, nu sa jag, det var ju slut på kattmat i skolan i tvättstugan, det var därför jag var tvungen att gå till skafferiet och hämta mig, eller vad nu hade. Och det är samma med om en händelse som ett brott eller någonting annat, att vi minns saker bäst om vi är i samma miljö där händelsen inträffade, men man måste inte rent fysiskt åka tillbaka till samma miljö. Den kanske inte ens finns där längre, samma miljö, utan forskning visar att det hjälper att mentalt i sitt huvud resa tillbaka till samma miljö.
Mm.
Så som förhörsledare är det väldigt bra att säga att jag vill att du ska minnas så mycket som möjligt. Alla detaljer du minns av den här händelsen är väldigt viktiga. Och om man ska minnas så mycket som möjligt av en händelse, så är det bra om man tänker tyst för sig själv ett tag. Tänker tillbaka på den här händelsen. Och så kan man ge, viktigt att ge väldigt neutrala instruktioner, att man ska tänka tillbaks bara som väldigt öppet, ja, vad var du, vad du såg, vad du hörde, hur du kände dig. Man kan välja andra aspekter också, men väldigt inte föreslå själv att ja, tänk tillbaks så där det regnade och det var mörkt och tänk tillbaks hur regnet piskade i backen, så det ska man, även om man förhörsledare vet att det faktiskt var så ska man inte liksom plantera det i förhörspersonen, utan det ska vara helt öppet vad förhörspersonen ska själv. Okej, hur var det?
Men om du vet då att det var solsken och personen säger att det regnade och uppenbarligen minns fel, korrigerar du då eller låter du associationsbanan?
Så ska man i alla fall inte till en början, utan då är det intressant att låta personen prata på, för det kan ju vara så att personen själv kommer på Nej, just det. Nej, du blandade ihop. Jo, jag sa visst i början att det regnade. Nej, det var en annan gång jag var där.
Eller ja, så var personen inte där. Eller och det är därför den säger precis, att det var precis sol.
Ja. Du borde jobba inom krim. Ja, det hör jag, Karin.
Så man ska inte vara för slapp med att så var det inte.
Men jag är också nyfiken på vad det är som för många i alla fall kommer först, om det är känslan av att vara i den här situationen eller platsen igen, eller om det är detaljer, om det är emotioner eller om det är själva omgivningen, eller om det är ett intellektualiserande. Vad är det som brukar...
Jag kan inte riktigt svara på som statistiskt sett vad är vanligast, men jag tänker att det kan bero på vad var fokus för dig just då. Så om du var i en situation där du blev bevittnad något eller blev utsatt för något, eller även själv utförde en gärning, som där, alltså vad var ditt fokus då? En del som bevittnade blir utsatta för brott har väldigt inre fokus, att bli väldigt fokuserad på hur rädda de är, att nu kommer jag att dö eller nu kommer jag, ja. Och om man har väldigt mycket sånt fokus, så blir det ju ännu svårare att ta in vad händer runt omkring. Medan andra kanske där och då hade ett mer tydligt yttre fokus på vad som händer, nu måste jag avvärja den här faran. Det kommer ju variera, och det är därför det är så viktigt att hålla det öppet. Att bara säga, du ska inte svara på det här nu, utan du ska bara tyst för dig själv, tänk tillbaka på de här aspekterna. Och då kanske det är beroende på vad var ditt fokus, just ditt fokus i just den händelsen. Och då kanske du kom på någonting som att, jo, men det var strålande solsken och fåglarna kvittrade. Och ur ett brottsutredande perspektiv så är det väl oftast totalt ointressant att fåglarna kvittrade. Men att du då tänker efter, och det är spontant det du kommer på, fåglarna kvittrade, för det sen kanske får dig att associera vidare. Ja, jag stod i parken, det var strålande solsken, fåglarna kvittrade. Och så såg jag den här mannen kom emot mig, och jag tänkte varför är han så stor, bylsig, svart jacka på sig och huvan uppdragen och tjocka skor, det är så varmt. Om det kommer spontant från dig, och det kan ju vara jätterelevant för brottsutredningen, att han hade en stor svart bylsig jacka, och för att det kom spontant utan att förhörsledaren behövde fråga hur var han klädd eller hade han en jacka, eller så, för ju mer specifika frågor förhörsledaren ställer, desto större risk är att du börjar nu måste jag komma ihåg, jag vill ju vara till lag, eller så bara att du planterar ett minne av att du kommer ihåg en viss, men eftersom du säger det här spontant för att det var fåglen och kvittrande solskenet som fick dig att associera dig till den här jackan, så har det ett högre bevisvärde, helt enkelt. Det är högre chans att det faktiskt stämmer.
Det känns som att det här med förträngda minnen, efter kvick så är det liksom ingen som vill ta i det. Men finns det någonting i förhör som är att människor inte vill gå till jobbiga situationer?
Jo, men att man inte vill, men det är ju inte riktigt samma sak som förträngda minnen, som att jag inte ens är medveten om att någonting har hänt. Men självklart kan det vara att det kan vara dels att det i förhörssituationen känns väldigt, väldigt obekvämt. Att det här vill inte jag prata om. Och för att man ska minnas, det krävs koncentration, och det krävs att man känner sig, att man inte är distraherad av att man är orolig eller andra saker, för att man ska minnas korrekt. Så det kan definitivt få betydelse att man inte vill minnas någonting. Och också om det är något som hände för relativt länge sedan, om det är en händelse som, ja, om du tänker på det så känner du sånt obehag att du medvetet om jag börjar tänka på det så distraherar jag mig och tänker på något annat, jag pratar inte mer om någon annan. Och om man inte repeterar ett minne, då kommer det bli svårare och svårare sen att hitta sökvägarna till det minnet. Det är ju inte samma sak som att det är förträngt.
Mm.
Men visst kan det ha betydelse att man inte vill minnas.
Men jag tänker på en nära vän eller en tidig kärlek som jag hade dog nyligen. Och jag blev så intresserad av, eller fascinerad av hur minnet fungerade då. För jag har inte tänkt på honom på åratal. Alltså 40 år säger vi. Jag har inte tänkt på honom. Eller ja. Man snuddar ju vid tanken. Men när i den chocken över att han var död, då mindes jag liksom hur det luktade hemma hos honom, hur hans katter såg ut, vilken musik han brukade spela, hur han såg ut när han grät, formen på hans fötter. Det var sån här detalj. Ja. Det var som att minnet, alltså som man hade ett så här kaleidoskop inom sig, bara och plötsligt var han levande.
Mm.
Så jag förstår det där du säger att om man får fatt i en minnestråd så helt plötsligt man kan nästan bli chockerad över hur irrationella bilder kommer till en och plötsligt var jag nära honom igen fast han var död.
Ja.
Väldigt märkligt.
Och jag kan tänka mig att om någon bara hade slängt ur sin fråga, vad hade han för form på sina fötter? Vad menar du? Ska jag komma ihåg det? Alltså, det här var ju saker som du inte ens
inte visste
att du minns. Nej, men när man väl en association triggar en annan association och så vidare.
Ja, det var som att minnesbilderna var på en lång tråd så här, som man bara började dra och sen
hålla in.
Så var han där igen.
Ja. En fin bild att man så här draggar efter sig.
Ja.
Verkligen.
Finns en grej jag tänkte på också och det är det här med icke-verbalt beteende.
Mm.
Hur meningslöst det är att tolka icke-verbala beteenden för att se om någon ljuger, enligt forskningen i alla fall.
Ja.
Det är ju egentligen inte den bilden jag själv har. Och jag antar att jag delar det med många.
Ja, vad tänker du? Du personligen då, Karin, tänker, kan du se om någon ljuger?
Alltså, om jag tar liksom mina barn när de var små som exempel. Mm. Ifall någon frågar, är det du som har gjort det här?
Mm.
Så var det så här ganska tydligt om det var så.
Mm.
Och det var ju baserat på att jag kände dem utan och innan. Liksom.
Mm.
Att de då fick ett annorlunda beteende gentemot... när de talade sanning.
Mm.
Men hade jag inte känt dem hade det kanske varit svårare.
Mm.
Men
jo, men alltså, det är väldigt väldigt fascinerande och har väl också kopplingar till det ni jobbar med. För jo, men det finns ju en större chans om man känner en person utan och innan, att man vet vad är det som man verkligen vet vad det är som är avvikande för den här personen.
Mm.
Men det är fortfarande inte säkert att dra rätt slutsats att personen just ljuger eller ljuger om just det, att ljuger om att ha tagit kakan eller vad chokladkakan eller vad det nu var. Det kan ju vara något annat som får honom att se väldigt obekväm, att han, nej det var inte han, men han vet vem det var och han vill absolut inte, han vill skydda den som det var till exempel. Det kan ju finnas en annan anledning än just det du tror. Och något annat som är väldigt fascinerande är, och som forskning visar, är ju att om du liksom går in med inställningen, början är jag övertygad om att du är övertygad om att det var han som tog chokladkakan. Eller förhörsledare går in i ett förhörsrum med misstänkt och är helt övertygad om den misstänktes skuld. Då finns det mycket högre risk att då förhörsledaren agerar på ett sätt som liksom smittar av sig. Som en form av kameleonteffekt. Att förhörspersonen, den där misstänkte, då börjar agera på ett sätt som blir mer stereotypiskt skuldmedvetet, skyldigt eller lögnaktigt. Men det är en reflektion av hur förhörsledaren agerar.
Gud vad intressant.
Så det är ju också väldigt intressant och väldigt viktigt. Och något att ha i åtanke när du anklagade dina gossar.
Ja, precis. Precis. Det traumat får jag ta på mig helt enkelt.
Nej, men jag har tänkt på det när man lyssnar på, fast det har ni säkert redan pratat om tidigare, men Jag lyssnar på väldigt många såna här true crime. Mm. Mm. Och det finns ju också såna poddar där man kan höra hela förhör.
Mm.
De, ja, det är hela förhör helt enkelt. Och det, man slås ju av vad länge de låter dem prata om irrelevanta saker. Mm. Det som, ja men berätta, berätta. Mm. Och man bara, nej jag vill veta vad som hände den kvällen. Och förhören kan hålla på i veckor alltså. Det är... Och de får berätta om sina sjukdomar och hur de mår. Och man får en känsla av att de sedan blir invaggade i någon slags trygghet. Är det så?
Ja, i flera veckor. Det beror på sammanhanget. Det kan väl finnas vissa omständigheter. Men där finns det också en balans. Det är så att man måste acceptera att för, dels utifrån hur minnet fungerar, så måste man acceptera att förhörspersonen kan behöva sitta och prata om saker som inte är relevanta för utredning, som fågelkvittret till exempel, för att associera sig fram till det som är relevant, och då behöver man ha tålamod. Sen så finns det ju också en gräns, och där är det ju behov av proportionalitet, som är att hur mycket tid har man att lägga på det här ärendet, att låta personen prata hur länge som helst. Det finns ju ändå någon gräns där man måste fiska tillbaka personen, men det är ju så att personen kan få behöva. Och sen, om det gäller någon som är misstänkt, så kan det också... Alltså, det är oerhört stigma förknippat med att ha begått vissa brott. Så att motviljan att berätta om det inte bara är kopplad till... naturlig motvilja, man vill inte ha någon påföljd. Man vill inte hamna i fängelse för det. Men det kan ju också vara att bara själva... Att ett oerhört stigma kopplat till att bara berätta för en annan människa och tala om vad man faktiskt har gjort.
Precis.
Och det är klart att då behöver man ju ett tag för att känna sig trygg i situationen och känna tillit. Och det kan ju vara att man också kan behöva, att du kanske inte tycker att de där sjukdomarna var relevanta för att du vill komma hit, men för den personen kanske var relevanta för att berätta om sina sjukdomar för att förklara sig.
Precis.
Att det har att göra med varför jag måste berätta hela bakgrunden till varför byggde det upp till att jag begick det här brottet.
Precis, det har jag tänkt på, att det låter ibland som man försöker skapa ett nytt narrativ. Alltså man skapar en berättelse där brottet är begripligt, istället för att vara i det här andra narrativet. Ja, men att det är du som har liksom förstört allting genom att begå det här brottet.
Ja, och det är ju superintressant.
Om man knyter ihop det här lite grann, det är väldigt mycket i den här förhörstekniken som jag tycker är ganska så här, det är bra relationsråd egentligen. Anklaga inte, försök inte liksom förutsätta att någon är skyldig till någonting. Gå in med en öppenhet och försök förstå på något sätt. Använder du de här förhörsteknikerna i ditt privatliv?
Nu satte du mig på pottan, Karin. Nej, det beror på hur man tänker. Men det är väl inte så ofta jag tänker medvetet på det. Men för jag tror att det är också något man kan träna in. Att just att ställa öppna frågor. Jag tror att det är också betydelse även i att man kan bli... Jag kan bli irriterad om jag möter folk som förutsätter att de vet vad jag har varit med om eller vad jag har berättat om någonting. Men det behöver ju inte betyda... Det kan ju vara i sociala relationer, kan vara ett sätt att visa intresse. Att inte bara säga... om jag säger jag åkte in till Stockholm idag och var där i några timmar. Och om jag skulle säga det till någon bekant, eller om jag skulle ha sagt det till min mamma, som tyvärr har gått bort, men hon var verkligen världsbäst på det här, att man sa att jag varit i Stockholm några timmar, då sa hon aldrig jaha, hur så, vad gjorde du då, utan jaha, du har varit och shoppat förstås. Lite shopping var det väl. Ja, efter en ny vårjacka förstås. Nej, varför då? Nej, det var efter ett par byxor. Nej, just det här att Det är bättre att bara fråga mig vad jag gjorde, bara lyssna. Men för henne och jag tror för många andra är ett sätt att visa att man verkligen är intresserad. Så är det att
och känner dig bättre än du känner dig själv.
Ja, så, ja precis. Men det blir, man ser det ofta, det får ju bara konversationen då stanna upp. Och det blir inte ett sätt. Så jag är väl, tror jag så att mera, att jag ställer upp. Öppna frågor om man säger, ja men berätta. Och det är det mest kraftfulla ordet, berätta. Och också, och det är också det här också att om du säger berätta vad du gjorde igår. Ja, det är bra, men ännu bättre ja men vad gjorde du igår? Berätta. Mm. Att berätta sist, ja. det är liksom
wow, men ett ord hörs
men, ja, eller bara vilket så, men eller kan ännu bättre säga jag är intresserad av vad du gjorde igår. Berätta, det skulle vara allra bästa formuleringen kanske. Men det är ju också, och det är också ganska välkänt, att just det här att verkligen lyssna. Att lyssna mer än man pratar. Det är ju det som får folk att tycka om. Mm. Så på det sättet är det ju, alltså det är ju det bästa dejtingtipset.
Mm.
Definitivt.
Men tänk om alla gör så. Det är ju inga
samtal. Som pratar.
Du är helt. Men jag är väldigt glad när någon ställer frågor. Det är också ganska ovanligt.
Ja.
Man blir rätt själv förhörsledare när man är på dejt.
Mm. Ja, jo, det är jag. Men att man visar intresse och faktiskt lyssnar mer än man pratar själv. Det är ju bra i relationer, precis som det är bra när man har förhör.